Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hallå där, mellandagsgänget! Hjärtligt välkomna till det 104:e avsnittet av Släppsargen. Hur var julen, Figge?
Den var lite som mig själv. Nej, det ska jag inte säga. Men den var väldigt lugn och skön. Ganska snabb. Jag måste ju tillbaka in i jobbet här, va, som den vuxna jag kan säga. Men den var behaglig. Hur var din?
Lite kalkerpapper. Ja. Mysig. Det gick snabbt. Ja. Det går undan. Tillbaka i gamla gängor relativt omgående. Men nyår står ju för dörren, så att säga, också. Mm. Vad väntar då?
Jag bara, snälla, det är ju amatörernas afton.
Ja, jag vet. Jag visste att du skulle säga det. Det är liksom inte, det är inte kostym på cigarr i näven för Figren.
Det är det inte. Och som ishockeyspelare så har man ju aldrig riktigt fått fira det där. Eller det har inte varit så ofta i vilket fall. Man har ju oftast tränat den första.
Ja.
Så det har ju varit att man alltid får hålla igen lite. Så att faktiskt, de senaste, jag skulle säga... Ja, men fan, nästan 5-10 åren så har jag haft jävligt lugna nyårsafton.
Okay.
Så att vi får se vad jag hittar på nu. Det känns som att jag kommer hålla ganska... Håller det ganska lugnt ändå. Själv då? Ja. Du svidar om nu. Svindyra cigarrer, bra champagne på dig.
Ja, du vet det. Blir väl att man lägger femsiffrig summa på att få upp något trevligt.
Nej,
för helvete. Det ska väl käkas någon middag och drickas lite alkohol.
Ja.
Men så mycket större blir det faktiskt inte. Fan, vi lägger ju snart 2022 bakom oss. Jag tycker att det här känns som att det här var året då hockeyn fick lite av en nytändning.
Ja. Exakt.
Nej, men efter corona och sådär.
Ja, men absolut. Jag tycker att det var... Alltså, den här säsongen så har man inte varit orolig för bakslag.
Nej.
Det hade man liksom förra året, skulle jag säga. Att det var hela tiden lite så här, shit, vad kommer hända för någonting? Ja. Vågar man liksom hoppas?
Ja.
Nu tycker jag att man har bara kunnat slappna av och verkligen liksom njuta av hockeyn då. Klyschigt sagt.
Plus att våras var ju ett jävla pangslutspel.
Ja.
Med den här finalen då som något slags klimax.
Ja, men gud ja.
Och det gjorde liksom att man fick en bra skjuts in i den här säsongen och sådär. Så 2022 tycker jag har varit ett pangår för hockeyn helt enkelt.
Ja, jag är faktiskt helt enig där. Mm,
härligt. Vi ska slänga in en liten infogrej här angående podden också. Det är som så att Släppsargen efter det här avsnittet tyvärr kommer pausas en tid. Det är oklart hur länge eller om vi kommer tillbaka i den här formen. Och det hela beror på omständigheter som inte är sådär jätteintressant att surra om här. Folk ska komma överens om saker och ting helt enkelt. Det är ändå en apparat att hålla igång det här. Så nu vet ni det. Ni får jättegärna följa oss på sociala medier och prenumerera dessutom på Släppsargen, så lär info om framtiden nå er.
Ja, det finns ingen anledning att måla fan på väggen.
Nej,
det ska jag säga.
För fasen. Nej. Men det blir en liten paus.
En liten landslagsbreak.
Jajamän, så får vi se vad som händer sen helt enkelt. Vi ska säga det också att den här podden är inspelad i ovanligt god tid, så det är nog förklaringen om vi missar något uppenbart. Då tycker jag vi försöker leverera ett helt okej avsnitt, eller vad säger du?
Men nu kör vi, det är full patte bara.
Jajamän, sista avsnittet för 2022. Eftersom hockeysäsongerna spelas under två olika år så är det svårt att sammanfatta, ja men liksom... 2022. För det innefattar ju dels slutspurt, kval och SM-final i våras, dels en ny start under den här hösten, lite som det vi varit inne på. En av de enskilda bilder som kanske märkligt nog dock sitter starkast kvar hos mig och som vi faktiskt inte pratar tillräckligt om när man tänker tillbaka på de senaste drygt 360 dagarna är, kan du säga?
Är det en rörlig bild eller är det ett foto? foto.
Det är ett foto.
Nej, fan, jag har ingen aning.
Den är omöjlig att sätta. Men det jag syftar på är det brutala och bizarra i att Luleås Pontus Sjölin behövde ta emot pris och ta bild som matchens lirare efter förlusten i final 7 hemma mot Färjestad i våras. Mm. Som givetvis också blir årets match sett i digniteten. Pontus Sjölin står där på isen med en gigantisk check som då ger honom ett presentkort på 1000 kronor på en snabbmatskedja. Blicken är givetvis helt tom. Och vi lägger upp den här bilden på vår Instagram kopplat till det här avsnittet. Vad tror du, Figge? Är det skönt att behöva tvinga honom till att ta den bilden, eller?
Ja, vem tror du mår sämst?
Jag tror alla mår piss.
Alla mår ju bara jättedåligt. Ja. Alltså till och med checken mår ju dåligt.
Och någon representant
till därför. Och just
att
det är 1000 spänn på en snabbmatskedja också.
Ja, det är
inget kul.
Ta fyllan och så har du bakfyllerkäket on us imorgon.
Ja, nej, fy fan. Åh. Vi bjuder på panknacksmedicin.
Inom hockeyn blir det inte mörkare på något sätt. Och så ska han stå där och vara lite tacksam. Det är ju piss.
Och han som ska dela ut också, som ska behöva fejsa
det här. Det är synd liksom. Honom med.
Det är bara ångest.
Det är piss för alla. Men det finns lite såna här grejer inom hockeyn. Man kör 3 stjärnor efteråt på vissa håll. Det är pris till första målskytten, matchens lirare och så vidare. Vad tänker du om allt sånt här?
Nej, men jag tycker nog fan att det är lite kul.
Ja.
Det är så här, dels är det bra liksom reklamplats.
Ja.
Det är kul som spelare. Det tror jag inte att man... Jag tror inte att man har något jätteproblem att när man har hängt den första kassan och behöver åka och hämta någon sån här, vad det nu kan vara i spikerbås. För då är du ju glad och uppspelt. Ja, liksom. Det hade ju varit annars om det var så här matchens första minuskasse.
Du som är skyldig till första målet i röven kan åka och hämta ett present.
Det är en annan femma, men det här tyckte inte jag var jobbigt som spelare i vilket fall. Den här typen av saker. Likadant med 3 stjärnor också. Det är ju någonting positivt. Ja. Liksom. Så att det här hade jag ingen ström med, och det har jag inte nu när jag tittar.
Nej. Lägger man någon vikt vid det?
Nej, det gör man väl egentligen inte. Vet om man inne på liknande saker. Så vi hade matchens lirare när vi mötte La Chotte Fond i Schweiz. Då fick man en Tissot-klocka i matchens lirare.
Det är inte helt
dåligt. Nej, det är ändå ett okej matchpris, får man ändå säga. Den vill man dra hem.
Då tog Figge några extra skär.
Det var ju såklart inte så att man tänkte på det. Men det var ju kul. Alltså, det var ju kul. Det kunde vara, inte fan vet jag. Det kunde varit något... typ 1000 spänn på en match snabbmatskedja. Nej, jag såg inget problem. Inte som spelare, inte nu som tv-tittare.
Jag tänkte på det där när spelare gör första målet och man ska åka och hämta pris för det där. Ofta är det väl för hemmalaget bara det.
Ja, exakt.
Ofta känns det som att de åker till båset, sätter sig och sen då kommer
på
att, är det något man fejkar eller är det genuint?
Nej, vad fan.
Är du med på vad jag menar?
Ja, gud vad jag förstår vad du menar. Ja. Egentligen, det finns säkert, det har säkert hänt. Mm. Egentligen är det konstigt varför det skulle vara så. Jag tror inte att man vill ha den här uppsynen av att man har hängt och att man är så jävla ivrig och sugen och gniden.
Ja.
Att man ska åka och hämta sitt presentkort på 700 spänn på Jack and Jones innan det är för sent. Liksom. Jag tror inte man vill ha den bilden av sig själv.
Skiter och kramas om och lagkamraterna bara sticker till liksom, säcket.
Det kanske är därför det har hänt någon sån där fake någon gång.
Ja. Men till exempel att så här, bli matchens lirare, alltså vad tar man helst, det eller att få den här grejen inom laget? För, och ofta ser man ju att någon spelare liksom internt blir vald till matchens lirare och man får något menar. På huvudet
någon sån här hard hat.
Ja, precis. Vad är störst?
Bra fråga. De blir lite på olika sätt, tror jag.
Mm.
Alltså egentligen så ska man väl säga som lagspelare att få hard haten av dina lagpolare. Problemet är, du får ju den bara av en annan spelare som har tyckt att du har gjort en bra sak.
Ja.
Så att, nej, fan, svår fråga. Alltså. Mm. Jag kunde alltid få en liten självförtroende boost av att få på isen. Alltså.
Okej, just det.
Sen av att få den i omklädningsrummet sådär, du ska ju behöva hålla tal då. Liksom. Mm. Nej, jag är kluven alltså. Mm.
Fan, om vi stannar kvar lite vid det här med att hänga för den där kassen. Det måste vara jobbigt om man har nått på något sätt av att det är något riktigt, riktigt bra som man gärna hade velat ha. Och så är det, du vet, en puck som bara swishar förbi en. Ja. Som man kan fika att man är på.
Jag hade nog fan touch på den.
Jag var på det. Ja. Är man bra på att ta vara på sådana här grejer då? Eller glöms de bort? Typ presentkort på en restaurang?
Beror ju helt på vad det är. Alltså det är väldigt, ska jag säga, alltså generellt det är väldigt sällan som det är saker som du har användning för.
Jublar åt.
Ja, jag skulle säga det är väl 3 på 10 kanske. 4 på 10 som du alltså sparar nästan. Alltså du vet, det är ofta en handduk. Det kan vara, du vet, någon sån här lykta. Alltså det är ofta den här typen av prylar händer. Men sen du kan ju få fina saker. Jag har ju fått en jävla fin borrmaskin. En iPad.
Okej.
Du vet, det var efter,
det var efter att du
fejkade
dig till en styrning.
Ja, exakt, jag har touch på det. Jo, för fan, en tom match, tror jag, helt säker. Jag känner det.
Men sen är det väl så också så här. Du kan inte gå och jubla över en vunnen iPad efter en 5-1-torsk hemma.
Ja, nej, den känns inte bra. Jubla heller inte över en lerjök under samma förlust heller. Ja, det ska ju sägas också att ett matchens lirarepris får ju inte kosta mer än 500 spänn, tror jag.
Skattemässiga skäl.
Ja, exakt.
Ah,
okay. Så det ska man ta med sig i bilden också.
Pissgrejen ni får alltså.
Ja, nya tider nu.
Överbetalda divor som åker runt och så klagar de över att de får dåliga presenter.
Miljoner. Ja, vadå? Jag hade aldrig tackat nej till en lerjök.
Nej.
En Orreforslykta.
Men sett till första målskytt eller matchens lirare eller vad det nu än kan vara, vad är det mest minnesvärda du själv tagit hem genom åren?
Ja, men vad fan, ger man det till ting så där, då var det ju faktiskt en iPad när det var ganska nytt. Men det finaste som kanske är ganska passande i tiden nu är ju att, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var för sak eller ting som jag fick. Men jag fick motta det av Börje Salming. Och det här var under en tid när jag, för att jag har inte läst skitmånga böcker i mina dagar. Nej. Men jag har fan läst Börje Salming The King.
Ja, just det. Ja, det var den du berättade att du packade med dig också.
Ja, exakt. Så att det var ju sjukt stort för mig. Jag kommer ihåg att jag sa det till han också. Han bara garvade ungefär som att jag ljög. Men fan, det var ett stort ögonblick.
Sen ser man ju ganska ofta att spelare får blommor och sådär också. Alltså, jag vet, jag kan bara gå till mig själv. Det är inget man jublar över.
Nej. Nej, men det fanns ju en annan vinning här. Det var ju att man alltid kunde ta hem det till frugan. Det var ju en sån standard.
Just
och när det var någon singel.
Titta vad jag köpte på vägen.
Ja, men lite åt det hållet. Och så du vet, när det var någon singel, då fick han passa vidare den. Bara, hörru, ta med den här hem till Teresa liksom. Det här blir bra. Ja. Så att de kom till användning, det gör de ju.
Smart.
Ja, såna är vi.
I en sändning jag följde ganska nyligen tyckte jag att det i ovanligt hög grad pratades om höger- och vänsterforwards. Och då kan jag tänka på att man oftast mer pratar om yttrar, anfallare, backar, men sällan går in på men vilken kant de spelar på. Det är i alla fall min uppfattning. Du gick ju gärna till höger, men hur viktigt är det att spela på rätt kant för typ en ytterforward?
Ja, alltså jag var ju lite, alltså ja, jag spelade en höger forward för att ha alltså klubbfattningen rätt i banan i urspelsfas.
Ja, just det. Alltså du har ju den mot sargen.
Ja, exakt. Min forehand tittar ju in mot banan.
Ja, exakt, exakt. Ja.
Så att jag fick ju då i urspelsfasen, så fick jag den rätt. Och hade, i och med att på forehand så är det ju mer uppvänd med blick och hela överkroppen.
Ja.
Så jag gillade ju att få den pucken i liksom i det läget. Sen väl när jag hade den, då önskade jag att jag kunde switcha bara. För att väl när du kommer in i anfallszon, då vill du ju ha klubban in mot banan.
Just det.
Men generellt sett, ja, jag vill absolut spela på högersidan. Det var där jag trivdes.
Okay. Men det handlade helt enkelt om att typ ligga rätt i uppspelsfasen. Alltså.
Ja, jag tror att det är därför man ofta sätter en höger forward på högersidan och vice versa. Ja. Just för att, ja, man är väl lite skitnödig som coach då. Jag vet inte. Eller som spelare kanske också. Ja. Just att man tycker man värderar det läget som viktigare än att till exempel ta emot den på, du vet, får du en snabb pass i fickan på backhand, det är betydligt större chans att du knölar till den och spelet vänder igen.
Just
så att, man vill, det handlar nog lite om safety first på den.
Mm. Ja, men kring det här med vilken kant man går på då. Alltså klubbfattningen kan ju vara en del, det förstår jag. Men både du och exempelvis succégubben Oscar Möller är ju rightare. Mm. Han kör ju till vänster.
Ja, alltså det finns... ursäkta om jag går ner på alldeles för djupa detaljer nu.
Men det är ett nördigt ämne där.
Ja, här kan vi gå ner på väldigt djupa detaljer. Det här skulle kunna vara ett sånt läge där Skellefteå då... Nu vet inte jag hur deras urspel ser ut.
Nej.
Eller deras uppspel.
Hur fan kan du inte veta det?
Nej, alltså, ja, men det kan hända så att det är inte som målsättning för Skellefteå AIK att träffa Möller i urspelsfasen.
Nej.
Han kanske tar en båge där han till och med svingar med sin forehand.
Ja.
Där han kan komma uppifrån banan till exempel och möta
backen
som står i buskydd för att liksom båga över till sin sida. Och då är han ju forward. Alltså då har han ju sin forehand-sida. Och det här är likadant i urspel, i spelvändningar etc. Hur man väljer att båga sina forwards. Så det behöver inte vara någon dum sak sådär. Sen om man ser till Oscar Möller som spelar, så med hans skott så ska ju han försöka att vara på vänstersidan så ofta som möjligt när han äntrar blå. Mm. Sen har du en annan spelare då som tar Jocke Nygård, leftare. Han borde egentligen komma in på vänstersidan för att ligga med pucken så långt bort som möjligt när han åker förbi sina backar.
Just det.
Alltså man får värdera. Liksom. Där vet ju coacher sina spelare bäst och hur man värderar läget.
Men, men då kan man egentligen väva in spetsegenskap också i val av kant tillsammans med klubbfattning.
Exakt.
För som du säger, Oscar Möller, det är, nu är han ju bra på mycket va, men det är väl primärt skottet kanske vi snackar om här. Och då ska han så ofta som möjligt komma i skottläge. Det gör han när han har sin klubbfattning in mot banan.
Ja, och så hade jag tänkt lite. Sen, det är omöjligt för mig att svara hur man värderar alla hans liksom starka sidor som spelar. Men ser du...
jag är mer inne på ett större resonemang, inte just Oscar Möller, men så kan man tänka i alla fall.
Ja, så tänks det skulle jag säga.
Ja. Alltså i vissa mer maniska med det här än andra.
Vilken kant man spelar på.
Exakt.
Ja, alltså vissa har ju strulat byta kant.
Ja.
Så är det ju.
Ja.
Och det är ju ofta...
Du
skulle
känns
jag säga.
Ju som en sån.
Nej, men jag var nog inte sånt.
Okay.
För det har lite med att göra vad du får för annan roll i andra lägen också.
Mm.
Som säger då ett lag, där, låt oss säga att jag spelar högerforward.
Ja.
Då har även högerforward en roll i styrspelet.
Ja.
Och det kan ju vara en roll som jag trivs med eller inte trivs med.
Ja.
Hänger du med lite på var jag kommer någonstans?
Absolut,
så säg, låt oss säga att jag hamnar som vänsterforward.
Ja.
Där trivs jag med skottet och allting. Men jag trivs inte med att spela etta i ett 2-2-1-styrspel. Hänger du med?
Ja.
Så att man måste ta med lite andra saker där också. Jag var ganska öppen, men det finns liksom sätt att se det där på som spelare. Varför man kanske skulle nörda ner sig att spela just på den kanten.
Ja.
Liksom.
Men då kan man helt enkelt väva in det rent defensiva i det också.
Jajamän, det kan hända.
Ja. Alltså, för som jag var inne på lite tidigare, alltså utåt sett upplever jag att det här inte är en grej riktigt. Alltså, man är då ytterforward eller back i exempelvis supportrars ögon.
Mm.
Generellt. Men alltså, just vilken kant man helst är på snackas det sällan om. Hur är det inom lagen?
Ja, man snackar ju så här, alltså i powerplay händer det ofta att man pratar om klubbfattning.
Ja, absolut.
Alltså man spelar med backarna spelar med klubbarna utåt. Varför då? Jo, för att få en bredare box etc. etc. Sen som spelare så här, du har ju oftast blivit värvad som en höger forward eller vänster back.
Okej. För det upplever inte jag att man pratar om på det sättet utifrån.
Ja.
Då pratar man om att laget har värvat en back.
Ja.
Laget
Nej,
har värvat
har
en ytterforward. Det är det jag vill åt lite.
Ja. Jo, men kan det vara att man bara delar upp det så för att där vet du att det aldrig kommer hända. Medan att en forward byter från höger till vänster kommer troligtvis att hända någon gång under säsongen.
Jo. Men det låter ändå på dig som att man internt lägger lite vikt vid om någon gärna går höger eller vänster.
Ja, det tror jag att man gör. Sen kan det hända sig att man blir insatt i en kedja där man får välja själv också.
Ja.
Och då kan det ju vara att två vill spela på samma kant.
Hur går det till då?
Ja, men då får man ju dela upp det. Alltså det handlar ju om att det kan ju hända att man kör som någon flexibel lösning.
Ja, ja.
Att vi spelar där vi kommer, där vi hamnar när vi backcheckar.
Det låter rörigt.
Ja, det låter... Och det kan ju vara rörigt också. Men det kan också vara jävligt skönt att inte vara låst till en roll.
Ja, just det.
Men det handlar ju mycket om att vi spelar där vi hamnar. Det låter ju ganska skönt, men precis som du säger, det kan bli lite kladdigt när man gör på det sättet.
Men exempelvis när man scoutar en motståndare, vi säger inför ett slutspel. Pratar man då om Oscar Möller som forward eller som vänster forward?
Beror lite på, alltså du ser ju han, nej, du ser han som forward.
Okej.
Okay. Men sen kan du ju se han, om du scoutar till exempel deras sätt att pressspela.
Ja.
Då pratar du helt plötsligt om en etta, om en tvåa, ja, om en trea liksom.
Ja, just det.
Och det vet man ju inte alltid hur de har delat upp det. Om de alltid vill låsa att vänster forward är alltid etta,
ja,
i forechecken. Ja. Höger forward, alltså du vet.
Ja, aha, aha.
Men generellt så där, då blir han ju såklart en forward.
Ja, okay. Skulle du säga att man tar hänsyn till det här i någon grad när kedjor sätts samman?
Ja.
Ja, det är så.
Ja.
För det tror jag faktiskt inte att folk tänker på.
Nej, du tänker att så här...
Vi behöver en center. Ja. Där är lagets centrar. Mm. Och sen ska man hitta två ytterforwards, ja, som passar som en, ja, liksom, som en trea då. Ja. Men jag tror inte att folk lägger så mycket vikt vid att det är en höger och en vänsterforward. Utan man ser dem som yttrar.
Ja. Ja, nej, så är nog inte fallet. Man har nog en ganska stark vetskap om liksom, den här... Det kan vara så här, han vill spela höger.
Ja.
Eller så här, vi ser han bäst,
ja,
på högen.
Ja.
Så absolut, det är det med i beräkningen.
Nej, intressant.
Ja, det blir lite nördigt här.
Nej, men det är meningen.
Ja.
För jag tycker det är ett ämne man sällan hör om.
Ja.
Hur upplever du att det är bland backar då? Där finns ju ingen mer liksom central position likt centerns.
Ja.
Utan där är det ju en vänster, en höger.
Ja, nej, men de skulle jag säga är lite mer flexibla.
Ja,
de har också lite samma här tänket som sagt med klubba utåt, klubba inåt.
Mm.
Kan ju bero på om du har right, left, offensiv back tillsammans med en defensiv. Då, ja, okay, då kanske vi vill sätta den defensiva backen med klubban utåt för att han ska kunna servera den offensiva backen med det bra skottet som har klubban in. Du vet, det är en jäkla röra. Sen har ju de även sådär i byterna att de byter kant, att den backen liksom som kommer ofta...
Vänsterback byter med vänsterback.
Ja, men ofta blir det ju att första back som kommer in tar ju bortre sidan. För att nästa back ska närma sig båset för att kunna byta närmare i nästa läge. Liksom. Så de har ju en liten annan rotation än vad forwards har.
Okay. Och sen när båda backar är inne så som det ska vara så försöker man hitta sina positioner.
Ja, exakt.
Ja, just det. Kan det vara så att man, ja, men vi tar in för en slutspelserie, en första lina vet att man kommer få möta det andra lagets första backpar i ganska hög grad.
Mm.
Kan det vara så att man lägger om då vem som är vänsterforward och vem som är högerforward i den linan, för du vet vem som passar bäst mot vilken back?
Ja...
Det blir jävligt smalt, men jag fattar vad jag menar.
Ja, jo, men jag fattar.
Att man anpassar det.
Ja, jag skulle säga att det skulle mer vara att du innan då har kommit över, eller inte kommit överens, men du kanske vet att en av backarna är struligare med pucken än den andra.
Ja.
Kanske är lättare att lägga i den spelares hörna och jaga på den backen.
Ja, okay.
Så att du försöker få bort ifrån den som de vill ha som puckförare till exempel.
Ja, men jag tänker om
det är lite mer så.
Jag tänker om du har ett första backpar där ena backen är betydligt långsammare till exempel.
Ja.
Om Färjestad då skulle sätta Jocke Nygård på den backens kant medvetet.
Det finns säkert att det har hänt.
Ja.
Alltså tar du som ett boxplay och sätta Jocke Nygård mot en av deras PP-backar som är väldigt långsam och fladdrar med pucken.
Ja,
du kanske vill ha han på den sidan. Det är inte lika nördigt och lika ofta som man gör så, men jag tror absolut att det är hem.
Jag tycker ändå vi har landat i någon slags insikt här att liksom det här med att spela på rätt kant är en betydligt större grej inom lagen än hur det pratas om det utifrån.
Ja, det kanske är så.
Nej, så upplever jag det i alla fall.
Mm.
Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju snackat om priser tidigare idag. Men vilket är det vassaste du fått för att ha blivit typ matchens lirare?
Ja, alltså jag hade ju en favorit när vi med Klåten var nere och spelade i Ticino.
Ooh, är Italien va?
Ja, nästan. Det är ju borderline va?
Ja, okej. Okay,
men jag gillade ju, jag berättade förut, jag gillade ju att spela där med liksom italienska speakers och italiensk reklam och hela den där grejen. Men de hade ett ganska fint vindistrikt där.
Jag anar vart det är på väg.
Ja, där vankades det alltid schyssta viner.
Så alltså att, som priser?
Ja, som matchens lirare fick du alltid fina viner. Så det här visste man ju då, borta match till Kino. Då tog man ju med lite schyssta ostar, lite skärk. För att matchens lirarepriset skulle landa längst bak i bussen tillsammans med ett gäng plastglas. Alltså det tyckte jag var fint.
Det är ju kanon.
Ja, jag tyckte att jag var toknöjd.
Fan, man har ju
och då var det också fint på ett annat sätt. För det var ju ett matchens lirarepris som hela laget fick dela med sig om.
Det var inte lika viktigt att vinna.
Nej,
det,
exakt.
Eller så framstår man då som den sköna som vinner lite viner och liksom fixar det åt laget.
Ja, exakt.
Jag tänkte på om det hade varit kul om man på något sätt kunde applicera det fenomenet i Sverige. Jag vet att det var nice, tyckte många, att åka till bortamatcherna i Linköping. Mm. För där hade de ju väldigt bra grej med Cloetta.
Ja, exakt. Där fick man ju den jättechokladkakan.
Ja, ja.
Fan, apropå det gjorde jag en jäkla kul sak. Jag svarade på någon, jag hade någon intervju i Linköping, om det var, vad heter den? Korren. Där. Och så hade jag fått någon fråga vad mitt favoritgodis var eller något sånt där. Och då hade jag svarat sportlunch. Som då tillhör Cloetta.
Ja.
Och vips, dampte ju ner flera kilo sportlunch i min låda.
Oj.
Ja. Då var gott i grisen glad. Bara bada i sportlunch.
Så här, vad är det största du upplevt under hockeykarriären, Figge? Ja, men det var när jag vann lite vin och fick hem några kilo sportlunch.
Det var det jag hamnade i. Vin och choklad.
Fint ska det vara.
Ja, det var en fin tid.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han har tagit SM-guld, gjort över 100 NHL-matcher och representerat Tre Kronor i OS. Men den här 31-årige backklippan som är inne på sin sjätte SHL-säsong är nu tänkt att vara en av dem som ska fixa ljusare tider i Linköping. För vilka den i somras så eftertraktade smålänningen då kritade på ett maffigt 4-årskontrakt. Än så länge verkar inte heller någon det minsta besviken. Och han spelar överlägset mest i hela laget. Säger varmt välkommen till podden, Oskar Fantenberg.
Stort tack. Det känns bra att vara med, äntligen få med i podd. Det är stort.
Det dröjde lite över 100 avsnitt, men äntligen.
Ja, jag var långt ner på listan, märkte jag. Sen äntligen fick man komma med.
Ja, man sparar det bästa till sent.
Ja, det tar det så.
Du, hur är läget?
Jo, det är bra. Det är lite stressigt inför julen här med lite... Ja, både julklappar och lite tömma huset i Halmstad för vi ska hyra ut det och sådär. Så det är mycket att stå i, men det är också ganska skönt att vara lite ledigt.
Förstår det. Och som alla nu förstod där så spelar vi in det här avsnittet i ganska så god tid. Om vi backar bandet till typ april-maj, Oscar. Det måste ha varit ett ganska häftigt läge för dig. Du ville hem till Sverige, hade bra utlandssäsonger bakom dig och SHL-klubbarna budade på. Sitter man bara hemma och myser då, eller hur hanterar man det?
Nej, jag vet väl inte om man satt och mös, men det är klart att det, på något sätt är det väl kul att många lag var intresserade och ville att jag skulle spela för dem och sådär, men samtidigt så var jag i ett läge där jag kände att jag skulle få barn till hösten och kände väl att sociala var ganska viktig bit. Och sen kände jag väl också att jag har spelat borta i USA och Island, där jag haft en ganska defensiv roll och kände väl att jag ville få en lite mer större roll och få komma tillbaka till liksom det spelet jag hade i, om man säger, Frölunda, när man bara fick lite mer, ja, men spela lite powerplay och liksom lite mer spela och inte bara försöka stänga ner motståndarna och så pucken sarg ut och sådär. Men så det var väl en viktig bit för mig, men det är klart att det, på något sätt så är det ju ganska kul att känna att man är eftertraktad också.
Efter det SM-guldet 2016 där med Frölunda var du iväg i 6 år. Tre vardera i både NHL och KHL. Vilka minnen sticker ut mest från de här åren?
Framförallt när man stack över till Ryssland kanske och fick den behandling, eller man ska säga, med hur allting det är där. Ja, där fick man verkligen, du fick på svart på vitt att det är business liksom. Ja. Jag fick väl någon träning när jag ändå låg ganska högt upp i poängligan och spelade mest av backarna. Så där, så någon träning, så kom backtränaren överglidande från andra sidan isen och liksom spände ögonen i mig och sa att om jag inte spelade bättre så hade jag spelat min sista match i Sochi liksom. Då kände man lite att, och ja, det gäller att man... Att du... man gör att man är på liksom.
Och du tyckte att det hade gått kanon eller?
Ja, men jag har liksom haft en jättebra försäsong och vunnit, ja, men någon försäsongsturnering, bästa back, och jag har gjort ganska mycket poäng och fått spela ganska mycket, och så hade vi ju förlorat dagen innan och sådär, och sen på träningen så spelade vi och så, ja, vi gick till anfall och så låg det kvar någon på bortre blå och så fick de ett friläge liksom. Det är egentligen inte, ja, det var väl inte egentligen inte mitt fel om man säger så.
Nej.
Men så åkte jag in och satte en båset och kom man överglidande från andra sidan isen och så såg att jag kollade på mig hela vägen och så spände han in ögonen i mig och liksom sa som att det var mitt fel att vi hade förlorat dagen innan och liksom om jag inte köpte till mig så skulle jag liksom få sparken i princip, och då fattade man liksom så här lite att, ja, det är så här det är liksom i Ryssland.
Ja, det är inte bomullshandskar.
Nej, det är inte den här gamla vanliga att man klappar någon på axeln och försöker bygga upp någon, utan det är, du får höra det om du har gjort vad de tycker i ditt spel liksom, då får du höra det.
Ja, just det. Om vi flyttar oss över till andra sidan Atlanten, visst blev det lite speciellt när du blev tradad från LA till Calgary?
Ja, det kan man också säga. Det var mitt andra år, vi hade skickat iväg Jake Massin och liksom började som spelar ganska mycket istället för att spela de här 12-16, så jag fått spela en 18-20 minuter och gjort det bra och känt liksom, ja, shit, nu har jag liksom tagit mig en riktig plats och sådär, och vi var väl ganska dåliga, vi låg i botten liksom, vi visste väl att det skulle hända lite trade och sådär, men det var väl mer tal om de mer etablerade spelarna som hade lite mer lön och sådär, och ja, vi var nere i Tampa och hade haft morgonvärmning och allting, och så var det den här deadlinen och jag liksom gick klar om vi skulle spela på kvällen och hör till banka på dörren liksom, och jag liksom skriker nästan så här, det är lugnt, jag tänkte på städerskan. Nej, jag har fått städat, det är lugnt. Så fortsätter det banka och så bara, fan. Så jag liksom kliver upp och öppnar dörren, så står vår, ska man säga, vår som, ja, men hjälper med alla resor och sådär,
ja,
och fixar och donar. Han står där och liksom säger liksom, lite nedmolen när man säger, du ska nog ringa Blake. Jag bara, okej.
Okay. Ja,
så kollar jag telefonen, så hade jag två missar. GM, ja, så hade jag kollat upp telefonen och hade två missade samtal från honom då, och då någonstans fattade jag att det var jag som hade blivit bortskickad, och då var det bara att ringa upp honom, och så fick man veta att man hade blivit tradad, och tog min lilla resväska i princip och ringde agenten och sådär. Jag kommer ihåg att ringa min pappa, och för det var på eftermiddagen där borta, så ringde pappa och han satt på kvällen liksom, och så sa jag till honom att jag blivit borttradad, och han var liksom, trodde att jag skojskämtade med, bara, nej.
Ja.
Det har du inte. Jag bara, jo, det har jag. Jaha, vad händer nu då? Nej, jag vet inte.
Jag flyttade till Calgary.
Ja, det var lite så. Liksom, slå upp deras schema, var de var någonstans i ligan. Och de skulle flyga från Tampa till New York och sen tillbaka till Calgary. Det var liksom plus 20 till minus 20. Jag tror det var i Calgary när vi kom dit efter några dagar. Det var ganska stor omställning.
Du hade inte med vinterkläderna på den där trippen ner till Tampa?
Nej, jag hade väl tur att jag hade en liten hoodie och en tunnare jacka. Det räckte inte så långt när jag väl kom fram dit. Gjorde inte.
Det är lite kul att du vrålade på dem där att du precis hade fått det städat, och så var det egentligen LA som städade bort dig, om man ska uttrycka sig lite hårt.
Ja, precis. Jag trodde att de ville städa rummet. De städade bort mig istället. Det var lite surrealistiskt faktiskt, känslan när man fick det samtalet. Och man visste väl att det kunde hända, men man tänker väl inte att det kommer hända en själv liksom.
Nej, precis. Det har ju pratats mycket om och sådär, det här trade-systemet. Men det måste vara en sån himla märklig känsla att få det samtalet. Så här, nu ska du byta lag, du ska byta stad. Alltså, livet måste ju vändas upp och ner på liksom 3 minuter.
Ja, och jag hade väl tur att jag hade inga barn och jag hade bara en flickvän på den dåvarande tiden liksom och sådär. Så det var väl ganska lätt och smidigt för mig. Men man förstår liksom de som har barn och familj och hund och kanske hela den biten.
Ja.
Så det var ganska tufft att få veta att man blivit bortbytt. Men samtidigt så för min del den här tiden var liksom att jag hade gjort någonting så pass bra att de fick ut någonting av det, om man säger. Mm. Men också på ett sätt får man veta att man är verkligen en handelsvara i princip. Man tar till sig och liksom man förstår de som kommer. Man har ju fått spela till sig innan och nu fick man liksom veta lite vad från andra sidan. Man liksom försöker hjälpa dem istället när de väl kommer till en. Så man tar lärdom av det också.
Ja, just det.
NHL blev det ju LA, Calgary och sen även Vancouver. Och du fick ju givetvis då spela med en rad riktigt stora profiler. Vilka satte starkast avtryck hos dig?
Ja, Drew Doughty i LA var det inte många dagar han är ledsen eller sur eller sådär, utan han kom alltid in och skrattade och med ett leende på läpparna skulle jag vilja säga. Sen är det väl, alltså jag spelat med Kovalchuk, var också en stor stjärna liksom, och liksom se hans lite ryska stilen och sitta på träningscykeln efter varje träning, efter varje match satt han där och trampade liksom, och vilken mycket tid de lägger ner liksom. Och sen var det speciellt att se liksom i Vancouver, Elias liksom, se den superstjärnan han är liksom. Det var med ganska coolt att se det på nära håll, och Quinn Hughes likadant liksom, och se de unga spelarna göra sådana saker på match som man själv inte ens hade besökt på allmänhetens åkning, skulle jag vilja säga. Nej, jag skulle vilja säga liksom dem. Alltså det, sen har man spelat med många andra också på, som har varit speciella på sitt sätt. Men just att få se dem, det måste jag säga var ganska häftigt.
Ja, jag förstår det. Alla känner ju till läget kring KHL idag. Du lämnade med ett år kvar på ditt kontrakt med Sankt Petersburg. Men innan Putin startade sitt krig och helvetet brakade löst, så var den ligan en rätt härlig källa för roliga eller udda händelser. Därför har KHL ofta kommit på tal i den här podden bland annat. Vad var det märkligaste du upplevde där borta?
Nej, men vi hade väl ganska, ska man säga, ganska mycket speciella saker. Men jag kommer ihåg mitt första år i Sankt Petersburg. Så jag tror det var näst sista eller matchen på säsongen innan slutspel, så drar igång, då var vi i Lokomotiv och skulle möta Jaroslav och vi förlorade med 2-1 eller något sånt där. Var en match kvar hemma innan slutspelet drar igång. Då barkade de backtränaren bara från ingenstans. Han fick han hade gjort något fel under slutet på matchen där, och sen fick han inte åka med oss hem, så han fick liksom stanna där. Och sen dagen efter var det bara en ny backtränare när vi kom till träningen, och så var det bara att köra liksom. Det är väl någonting som sitter fast lite i huvudet sådär, att man bara bytte backtränare lite helt plötsligt. Men det är mycket sånt, att man från ena dagen så är du världens bästa och sen till nästa dag så är du liksom riktigt dålig. Och mitt andra år fick jag börja spela jättemycket. Jag fick spela 25-26 minuter direkt liksom på säsongen. Och sen första hemmamatchen tror jag, eller andra, så förlorade vi med 3-2 mot Automobilist. Och jag har varit inne på två baklängesmål. Så jag hade inte haft min bästa match, men jag kände inte heller att det var min sämsta liksom. Nej. Utan det var en sån dag när det var så här.
Räckte du på läktaren då eller?
Nej, men jag satt i bilen på vägen hem. Så ringde ägaren bara och så sa liksom att frågade vad för fel på mig. Och liksom var lite fundersam. Jag frågade liksom vad menar du nu? Nej, är det någonting, detta är din sämsta match någonsin i Sankt Petersburg. Typ, jag bara, jaha. Ja, och det vet jag väl kanske inte, det var väl inte min bästa, men det var lite, timingen var lite off kanske, men kände inte heller att det var så här att jag ville gå och sluta med hockey direkt, men så fick jag ett samtal och frågade vad för fel på mig och att det var min sämsta match någonsin i ska liksom och sådär.
Det är ändå starkt. Vad är det för fel på dig?
What's wrong with you? What's wrong?
Ja.
Får lite knack i engelska. Så det var... Nej, det var också något sådär. Man kom hem. Det var inte direkt att man åkte hem och somnade direkt. Utan då gick tanken i 200. Jaha, vad fan hände nu då?
Ja, just det.
Men det är väl också en typisk sån sak som liksom bara hände i Ryssland.
Och jag har förstått saken rätt där i KL, så skiljer det ju sig väldigt mycket. Alltså nivån är väldigt hög i toppklubbarna. Men tvärtom i de sämre. Det kan vara riktiga hålor man åker till och sådär. Vilket tycker du var det värsta stället att komma till för när man skulle spela borta?
Alltså Nizhny Kamsk, det är inte en roligt ställe.
Det säger flera.
Ja, men det kommer oftast dit när det är mörkt och så åker du till något hotell som ser ut som något, Tjernobyl nästan. Ja, men det är en spökbyggnad, det är liksom bara ett stort lägenhetshus. Och så är det kallar de hotell och så är det...
ja.
Du äter i något gammalt, ja, i Kiras kök. Det är som en vanlig, ett litet rum med lite trästolar och träbänkar. Och,
ja.
Och sen kokar de ihop någon mat där, och det känns som att man inte äter på under de dagarna man är där, utan det, du lever på det du ätit innan, skulle jag säga.
Det glamorösa livet i Nizhnekamsk.
Ja, jag har pratat lite med Pajen om det. Han var ju där i 2 år, tror jag.
Ja, just det.
Hur fasen han, hur,
ja.
Hur han höll ut när man var där i 2 dagar. Då höll man på att bryta ihop. Han har varit där i 2 år, så det är stark karaktär för mig igen.
Vi har tidigare i dagens avsnitt snackat om det här med att spela på rätt kant, alltså höger eller vänster för, ja, både backar och forwards. Hur resonerar du som försvarare här, Oskar? Är det viktigt?
Ja, eller viktigt. Nej, men jag tycker väl att har man en left och en right back i varje back på, så på något sätt ger det en fördel, tycker jag.
Mm.
Jag kan tycka att i vissa situationer som på högerbacken kan jag tycka att det är lättare, och sen blir vissa saker lite svårare.
Mm.
Men jag skulle väl nog föredra att ha en left och en right back, om man säger.
Mm.
Jag själv har spelat ganska mycket på högersida, så jag vet att en del kan inte spela på fel sida, alltså det går liksom inte för en del. Sen en del vill nästan spela på fel sida, så det är lite olika, men jag föredrar väl ha en left och en right back liksom, som man spelar med klubborna utåt, om man säger.
Ja, exakt. När vi spelar in det här så leder du istidsligan i hela SHL. Du är överlägsen kring det hela i LHC. Är det bara kul att få ett sånt här enormt förtroende, eller kan det vara betungande också?
Nej, det är klart att vissa matcher är väl lite jobbigare och sådär, men jag tycker det är kul att spela mycket. Jag känner att jag spelar bättre när jag får spela mycket också.
Mm.
Jag skulle vilja säga att det svåra som finns är de som spelar mellan, ja, allt från 8 till 12-15 minuter. Det tycker jag är svårare. På något sätt så du sitter och vilar ganska långa stunder, sen helt plötsligt ska du in och gnugga liksom, och då på något sätt så spänner man sig lite extra och vill visa lite mer, och då blir det byterna är jobbigare. Så för mig som får spela mycket, så känns det som att jag lugnar ner mig lite och värderar lägena lite bättre när man får spela mycket. Det skulle jag vilja säga, men för jag vet vad du sa, tyckte att det var skitsvårt. Så kunde man sitta ett par byten och sen blev det powerplay, och sen spelar du inte på 2 minuter till. Det är inte bara tiden på klockan, om man säger matchklockan, som går, utan det är ju alltid avblåsningar. Så tar lite tid mellan där, så ibland kan man sitta en 10-12 minuter utan att få ett byte. Då är det ganska kall igen liksom. Det är klart att det är kul, men vissa matcher kan vara lite jobbigare.
Menar du rent orkmässigt då, eller?
Matcher är lättare än andra. Ibland kan man spela 15 och var helt förstörd. Ibland kunde spela i 28 och hade kunnat spela en hel match till. Liksom. Så det är ganska lugnt så under matcherna. Men det är mer typ vissa dagar efter, eller dagen efter kanske ibland, att man är lite småtrött och sådär. Det var väl jag kände det mot, jag tror det var mot Rögle jag spelade. Jag kom in och tänkte jag hade spelat den, ja, men jag har spelat den 25 minuter.
Mm.
För det kändes bara en sån match, för det kändes ganska lugnt liksom. Och sen kom in och så spelade 32,5 minut med övertid och sådär. Och då var jag inte så trött just efter matchen, men det kom liksom dagen efter sen. Att man var lite, du är liksom lite dåsig och liksom trött då. Så det är väl mest att man kanske inte behöver träna ihjäl sig mellan de matcherna. Nej, man spelar jättemycket kanske.
Jag förstår att det blir en annan trygghet. Här har du ingen ägare heller som ringer dagen efter och frågar vad fan det är för fel på dig.
Nej, jag har svårt att se att Claes också skulle ringa upp mig dagen efter matchen eller efter matchen direkt och skälla ut mig. Det får inte riktigt hans grej.
Nej.
Så det, där slipper man den pressen slipper man liksom.
Givet att du ligger på så hög istid, Oskar, så får du ofta spela mot de andra lagens bästa. Vilka forwards i ligan tycker du är svårast att möta den här säsongen?
Oskarshamns första femma är svår på något sätt. Kan inte gå fortast i världen, men det är också svårare att läsa av på något sätt. Det finns ju de som åker i 300 km i timmen, då är på ganska snabbt, så vet man var att de kommer hamna liksom.
Mm.
De är bra på att dra ner tempot och sen dra upp det med några snabba passningar och sådär.
Mm.
Så jag får nog säga den faktiskt.
Ja. Karlqvist Somela har haft helt okej stäm. Det syns ju i poängligan och inte annat.
Ja, de har kul på isen.
Ja, det ser ut så. LHC har länge, verkar många anse i alla fall, varit lite grått. alltså sällan stuckit ut, haft svårt år efter år att få till det här lyftet. Men hur tror du att ljusare tider framöver ska fixas till i Östergötland?
Sen jag pratade med det så var det lite vind i seglet, och det kändes som att de trodde på någonting och lite sådär, och det kändes som att de hade en vision om att de vill bli bättre och plan på hur det skulle gå till och att de skulle fullfölja den. Det var inte bara att det skulle vändas på en vecka eller en månad, utan det känns som att de har, eller vi ska väl säga att vi har någonting, att vi har någonting vi tror på, vi följer det. Det är inte bara att vi ska värva in hur mycket bra spelare som helst och sen ska vi bli SM-guldvinnare, utan på något sätt har de en långsiktig plan och satt upp hur de ska göra det, och det tror jag är den rätta vägen liksom. Och det känns det som att även om vi började knackigt på försäsongen och förlorade de första på säsongen också, så var det på något sätt så var det ett ganska lugn och harmoni liksom i truppen och bland tränarna. Okay. Ja, med sportcheferna och tränarna sprang inte och hade panik och stress, utan satt upp en plan på hur vi skulle spela och trodde på det. Det känns som att det nu har börjat bära lite frukt liksom också. Mm. Och det tror jag är väl nyckeln till att man ska få bra i slutändan.
Du har ju vunnit SM-guld, som vi nämnde tidigare. Var då kanske slutspelets vassaste back. Vilka minnen sticker ut därifrån 2016?
Det var jäkligt kul. Jag vet att jag hade ett par matcher uppe i Gävle eller Stockholm där vi stannade över och hade lite kul på eftermatcherna. Och det tror jag byggde oss samman i slutändan, och vi hade jäkligt kul under säsongen. Och sen när väl slutspelet tog igång så tror jag att vi var sammansvetsade, vi trodde på varandra, och i slutspelet kändes det som att redan från början att vi vägade förlora liksom. Så det var en skön känsla, och sen just när man väl vinner så är det bara en helt tom i skallen liksom, man var helt slut på något sätt. Man var glad, men sen när man väl satt på banketten samma kväll liksom, då kom jag ihåg att man var rätt slut liksom. Man drack någon öl, men det var inte så att man var på världens festhumör om man säger. Nej. Men just den här känslan av att det är över nu liksom, att vi har gjort det vi har pratat om och kämpat för så länge, och sen när det väl är slut så är det som en tomhetskänsla liksom.
Ja.
Det är liksom inte den här känslan av att man nu jävla ska vi ut och ha kul.
Nej,
liksom.
Nej, jag fattar.
Den kommer väl dagen efter på något sätt när man väl har samlat lite.
Lyckades inte du sumpa typ medaljen eller SM-guldtröjan i samband med det här firandet?
Jo, tröjan.
Okay.
Ja, dagen efter vi kom hem, eller vi hade vunnit, så hade vi väl en bankett och sådär. Och så på natten där hade jag, ja.
Du drack ju bara en öl, Oskar.
Ja, men detta var efter dag två.
Aha,
var
detta, okay,
när man väl skulle fira på riktigt. Då hade jag vaknat väl upp, hade inte tröjan där och visste inte riktigt vad den var. Ja. Så tänkte jag att den är väl någonstans i lägenheten, men det var den inte. Nej. Så det var väl också ett sånt minne. Man hade stått utanför Valand där vi hade varit och snurrat i runt huvudet något varv och sen slängt det rätt ut i folkhavet och sen gått åt andra hållet i princip. Det var väl inte det smartaste, men jag kom tillbaka.
Ja, ah, fan vad stort.
Det var tidigare.
Ja, nej, men det är fint. JVM är ju igång. Du fick aldrig spela det, men hur är ens förhållande då till turneringen som hockeyproffs?
Nej, men det är klart att det är en stor turnering för de unga, liksom juniorerna man säger. Och jag tycker det är ganska kul att kolla på JVM, för det händer saker som kanske inte hade hänt i seniorhockeyn. Mm. Så det tycker jag är väldigt kul att kolla på. Men för egen del så var jag väl kanske inte riktigt nära att vara med. Det är klart att man... Ja, jag hade varit med på någon landskamp eller sådär, men ja. Det kändes väl inte riktigt som att det var riktigt nära heller. Det är stort, det är klart att man vill vara med och spela där, men samtidigt för min egen del så har det varit ganska bra, men jag har alltid fått jaga lite i bakvattnet liksom, och aldrig fått, jag var inte med TV-pucken, jag var inte med JVM och slog väl inte igenom förrän jag var 22-23 år gammal. Nej, man säger,
lite late bloomer på så sätt alltså.
Ja, men lite så, det är väl varit till min fördel om man säger. Jag har alltid fått jaga någon som varit lite före mig och har varit ganska envis och inte gett upp liksom. Så på så sätt är det väl en kul erfarenhet för de som får med, men det är också inte heller slutet på karriären om de inte får med.
Nej.
För de som inte kommer med. Så det är väl egentligen det jag kan säga om det, men det är klart att det är kul att kolla på.
Följer du JVM?
Ja, men det brukar jag göra så mycket man kan liksom. Mm. De matcherna man kan se på, och så kan jag inte sitta och kolla på om det är Schweiz mot Slovakien i gruppspelet. Men
det kan man ändå köpa på något sätt.
Nej, men Sverige när de spelar, och sen även om när det kommer fram mot medaljmatcherna, det är ganska kul att kolla på.
Avslutningsvis, hur ska nyår firas?
Det brukar ju firas med en trerätters middag och kanske några drinkar och sådär. Men jag har en liten 4 månaders bebis, så det blir nog väldigt lugnt i år. Men annars så skulle jag väl fira med kanske någon utomhusaktivitet under dagen, och sen trerätters middag på kvällen med lite gott i glaset, och sen en liten raket kanske.
Oskar Fantenberg, stort tack för att du tog dig tid, och kör hårt här med Linköping framöver.
Tack själva.
Innan vi checkar ut så ska vi först påminna er om att klicka in på Släpp Sargens YouTube och kika på vad vi hittade på i Las Vegas. Alla 3 klippen ligger som bekant ute. Vi tar nu som sagt en liten paus, jag och Figge. Det är i nuläget inte bestämt om eller när vi kommer tillbaka. Men följ oss på sociala medier, där vi finns på både Twitter och Instagram. Och prenumerera såklart på podden, så lär ni märka när det händer saker framgent. Vi tycker ju att det här är förbannat kul och uppskattar all kärlek vi får enormt. Så det handlar liksom inte om några tveksamheter kring det.
Nej, för fan. Det är inte så att vi har en beef med våra älskade lyssnare. Det är inte där vi ligger.
Tvärtom, vi hoppas såklart att det blir någonting mer från oss här framöver i någon form. Tack för att ni lyssnar. Gott nytt år på gänget. Och ta hand om er, så hoppas vi att vi hörs snart igen.
Ja, men gott nytt, bästa lyssnare.
Hej!
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.